Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Economics of Inequality är Thomas Pikettys korta men inflytelserika introduktion till ekonomisk ojämlikhet, först skriven på franska och senare översatt till engelska. Boken fungerar som en koncentrerad väg in i hans större forskning om hur inkomster och förmögenheter fördelas över tid och varför vissa samhällen får allt större klyftor mellan kapitalägare och löntagare. Den är skriven för studenter och allmänna läsare som vill förstå de grundläggande mekanismerna bakom ojämlikhet, inte bara dess symptom. Istället för att nöja sig med ideologiska slagord går Piketty igenom hur ekonomer mäter ojämlikhet, hur skatter och välfärdssystem påverkar utfallet och varför historiska förändringar ofta styrs mer av politik än av någon naturlag. Det gör boken till en tydlig och tillgänglig förklaringsmodell för en av samtidens mest omdiskuterade frågor, också i svensk och europeisk debatt om skatter. Utbildning och social trygghet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur Piketty mäter ojämlikhet och skiljer mellan inkomst. Kapital och förmögenhet. Bokens utgångspunkt är att ojämlikhet måste beskrivas noggrant innan den kan förstås politiskt. Piketty skiljer mellan lön, kapitalinkomst och förmögenhet eftersom olika typer av inkomster följer olika logik och därför kräver olika analys. Det är en viktig poäng även för en svensk läsare eftersom debatten ofta blandar samman höga löner, aktieägande, arv och bostadspriser som om de vore samma sak. Piketty visar att de riktigt stora skillnaderna ofta finns i ägandet av kapital, inte bara i månadslönen. Han använder historiska data för att visa att fördelningen är starkt koncentrerad med en liten grupp längst upp i förmögenhetsfördelningen. Det gör att ojämlikhet inte kan förstås enbart som en fråga om arbetsmarknaden. Den måste också ses som en fråga om ägande, tillgångar och hur avkastning på kapital byggs upp över generationer. För det andra, kapitalets avkastning. Ekonomisk tillväxt och varför klyftor tenderar att växa. Ett av bokens mest centrala resonemang är att avkastningen på kapital i utvecklade ekonomier ofta överstiger tillväxttakten i ekonomin. När detta sker får redan existerande förmögenheter en starkare växtkraft än lönerna i stort, och då ökar skillnaderna över tid. Piketty använder detta som en grundläggande förklaringsmodell till varför ojämlikhet kan förstärkas även utan dramatisk social konflikt. För en svensk kontext är detta relevant eftersom även relativt jämlika samhällen påverkas av samma långsiktiga mekanismer, till exempel stigande kapitalvärden. Arv och koncentrerat ägande. Poängen är inte att utveckling alltid leder till katastrof, utan att marknadens normala funktion inte automatiskt skapar jämfördelning. Därför måste man analysera vilka institutioner som bromsar eller förstärker koncentrationen. Boken är tydlig med att tillfälliga perioder av minskad ojämlikhet, till exempel efter krig och stora politiska reformer i Europa, inte ska tolkas som en självklar historisk regel. För det tredje, skatter, omfördelning och statens roll i att begränsa ojämlikhet, Piketty lägger stor vikt vid hur olika skattesystem påverkar fördelningen av resurser. Han diskuterar både skatt på inkomster och skatt på kapital och visar att politiska beslut kan förändra samhällsstrukturen mer än många ekonomiska teorier vill medge. Boken argumenterar inte för att skatter ensamma löser allt, men den gör klart att omfördelning är ett nödvändigt verktyg om man vill hålla klyftorna i schack. Det här är särskilt tydligt i den idé om global förmögenhetsskatt som Piketty senare blev känd för. Även om boken i denna kortare form främst fungerar som en förberedelse för det större argumentet. För svenska läsare är detta lätt att koppla till den historiska utvecklingen av progressiva skatter, välfärdsstat och stark offentlig sektor. Piketty placerar sig inte i en moraliserande position, utan i en institutionalistisk sådan. Hans poäng är att skatter inte bara tar om pengar, utan formar vilka samhällen som blir möjliga. För det fjärde, utbildning, teknik och arbetsmarknadens förändrade villkor. En annan viktig del av boken handlar om hur utbildning och teknologisk förändring påverkar inkomstfördelningen. Piketty visar att ojämlikhet inte bara skapas av ägande på toppen, utan också av skillnader i kompetens, utbildningsnivå och tillgång till jobb som belönas av den moderna ekonomin. När efterfrågan på högre utbildning och specialiserad kunskap stiger, gynnas vissa grupper mer än andra. Det här är särskilt relevant i en nordisk kontext, där utbildning ofta ses igen som den främsta vägen till jämlikhet, men där skillnader ändå kan växa mellan de som har efterfrågad kompetens och de som inte har det. Piketty är dock försiktig med enkla förklaringar. Han menar att tekniken inte ensamt driver utvecklingen, utan att resultaten också formas av politik, institutioner och lönebildning. Därför blir utbildning inte en fristående lösning, utan en del av ett större system där arbetsmarknad, skatt och socialförsäkringar samverkar. Slutligen, effektivitet mot rättvisa. Och varför ekonomi alltid är en politisk fråga. Boken avslutas i praktiken med en bredare normativ fråga. Nämligen om ekonomisk effektivitet och social rättvisa verkligen måste stå i motsats till varandra. Piketty menar att denna konflikt ofta överdrivs eller används för att motivera passivitet. Han visar istället att ekonomiska system alltid innehåller värderingar eftersom de bestämmer vem som får fördelarna av tillväxten. Det gör att ojämlikhet inte bara är ett tekniskt problem utan ett politiskt val. Ett viktigt begrepp hos Piketty är också skillnaden mellan historisk tid och politisk tid. Där historisk tid handlar om långsamma strukturer och politisk tid om konkreta beslut som kan ändra riktningen snabbt. För läsare i Sverige och andra europeiska välfärdssamhällen är detta en central insikt eftersom den påminner om att även stabila modeller kan förändras när skatter, arbetsmarknad och välfärd reformeras. Bokens styrka ligger därför i att den binder ihop teori, data och politik utan att förlora tydligheten. Sammanfattningsvis, The Economics of Inequality passar bäst för läsare som vill ha en klar och komprimerad introduktion till Thomas Pikettys tänkande om ojämlikhet. Den är särskilt värdefull för studenter, samhällsintresserade läsare, beslutsfattare och alla som vill förstå varför förmögenhetskoncentration. Skattesystem och utbildningsskillnader spelar så stor roll i moderna ekonomier. För den som redan känner till större verk som Capital in the 21st Century fungerar boken som en mer lättillgänglig sammanfattning av de centrala idéerna. För nya läsare är den ett bra första steg eftersom den förklarar både hur ekonomer mäter ojämlikhet och varför historiska förändringar ofta beror på politik, krig, institutioner och sociala beslut. Det som gör boken särskilt användbar jämfört med många andra böcker i genren är just balansen mellan empirisk överblick och teoretisk stringens. Den är kort men inte ytlig. Den är tillgänglig men inte förenklad till tomma slagord. Och den ger ett bredare sammanhang som gör det lättare att förstå varför ojämlikhet återkommit som ett centralt ämne i både europeisk och svensk samhällsdebatt. Om du vill stödja Thomas Piketty, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!